Det ni hörde var ett stycke ur Våren, som är en del av Vivaldis symfoni De fyra årstiderna. Som bekant så kommer sommar efter våren, men...
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt.
Och den som sätter fart på sommaren idag är Gösta Evén.
Hej alla goda människor i Tyresö med omnejd. Mitt namn är Gösta Evén. På hösten 1980 köpte jag en begagnad skåpbil. Det var Mercedes 508 som var nästan 8 meter lång. Under hösten gjorde jag en planritning för att bygga en inredning som skulle passa mig. Det blev en dubbelsäng längst bak med ett förråd under. Bredvid sängen en kort soffa i vinkel, ett fast bord. Utefter ena långsidan gjorde jag en garderob, pantry med gasolspis med två plattor och ett litet kylskåp. På andra sidan blev det ett stort hygienutrymme. Besiktning och provning var klart under maj månad 1981. Första natten i husbilen var på Gålö i Haninge. Allt fungerade som det skulle. Första längre resan gjorde jag och min dåvarande sambo till midnattssolens land. Vi har ett fantastiskt fint landskap i Sverige. Jag kan varmt rekommendera en resa i Sveriges inland. Uppe på Dundret fanns det lite snö kvar, så det blev snöbollskastning mitt i juni månad. Vid ett tillfälle satt vi utanför bilen och spelade kort efter vår middag. Vi glömde bort tiden. Helt plötsligt var klockan 3 på natten. Då avslutade vi kortspelet. I augusti gick resan mot Medelhavet med mina två minsta barn, som då var 4 respektive 6 år. Tog färjan från Göteborg över till Frederikshavn i Danmark. Körde vidare till Bilund för att besöka Legoland. Det var en fin och mycket uppskattad anläggning. Där kunde barnen åka legobåt, legohelikopter med mera. Färden gick vidare genom Tyskland och Österrike och slutade på en campingplats i Split i dåvarande Jugoslavien. Vi körde ut efter Adriatiska kusten, stannade i närheten av lämpliga badplatser. På några ställen fanns det en möjlighet att köpa grönsaker på stranden. Flera dagar åt vi vattenmelon, tomater och paprika som lunch. Mina barn var särskilt förtjusta i vattenmelonen. Förmodligen mycket beroende på att det var mycket varmt i det soliga vädret. I Split lärde vi känna ett tyskt par med en 15-årig dotter. Dottern och mina barn fann varandra och lekte på stranden och i vattnet. Vi utbytte våra adresser. Jag föredrar husbil framför en husvagn eftersom det är lättare att vildkampa och ta sig fram med husbil än med bil och husvagn. Men galenskaparna tycker ju att man ska ha husvagn.
Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt. Och äntligen jag funnit hur man ska semestra rätt. Man ska ha husvagn, så är semestern redan klar. Man ska ha husvagn, det har jag sett att alla har. Man ska ha husvagn och stuva in familjen i. Man ska ha husvagn, för då blir man fri. I många år så var vi inte särdeles beresta. Vi hade varit i Askersund och Pressbyrån i Gnesta. Men så en dag sa jag till frugan vänligt men bestämt: vi skaffar oss ett hus som går på jul och därmed jämt. Man ska ha husvagn med kylskåp, tv, dusch och spis. Man ska ha husvagn, det blir som hemma på något vis. Man ska ha husvagn och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter Flenejo och 5 minuter Kloster, 5 minuter Örebro, 5 minuter Fjäll, 5 minuters rast på ett Europavägs motell. Man ska ha husvagn, så blir semestern ingen flott. Man ska ha husvagn och göra lagom många stopp. Man ska ha husvagn och köra runt och stanna till. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Stockholms stad och 5 minuter skärgård, 5 minuter sol och bad och 5 minuter herrgård, 5 minuter Grums och Trosa, Tjörn och Härnösand, 5 minuter tills kan man hela Sveriges land. Man ska ha husvagn, då har man med sig rummet jämt. Man ska ha husvagn, då händer inget obestämt. Man ska ha husvagn, så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn, för då blir man fri. Man ska ha husvagn, vartän man än sin resa ställt. Man ska ha husvagn, så slipper man att resa tält. Man ska ha husvagn, så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn, för då är man trygg och låst och fri.
På vägen hem så körde vi upp till Berchtesgaden i södra Tyskland. Det var en lång och brant uppförsbacke i tyska alperna. På ett ställe stod det på ett vägmärke att lutningen var 18%. Det var och fortfarande är det brantaste som jag har kört. Högst uppe var det en mycket vacker utsikt över det tyska landskapet. När vi hade åkt ner för berget körde vi vidare norrut på mindre landsvägar. När det blev kväll stannade vi på en parkeringsplats ute efter landsvägen. Där stod även en vanlig personbil. Bilen var tungt lastad så den har säkert varit lättstyrd. Vid ett bord satt 4 personer. Jag gick fram och pratade. De hade varit i Österrike och handlat vin. Vid mörkret inbrott så bjöd jag in det till min husbil. Där hade vi en trevlig kväll. I slutet av augusti var vi hemma igen. Första veckan i september var jag och min före detta fru till skolan som vår 13-åriga son gick i. Han var skoltrött så vi ville samtala med rektorn om hans framtid. Vi kom gemensamt fram till att grabben skulle göra ett uppehåll i skolan. Rektorn förklarade att skolplikten endast gäller i Sverige. Så resultatet blev en ny medelhavsresa. I mitten av september åkte vi ifrån Sverige till Tyskland. Där hälsade vi på den tyska familjen som jag hade lärt känna i Jugoslavien. De bor i Lauingen i norra Bayern. Vi stannade där några dagar. Sen fortsatte vi till Jugoslavien. Vi tillbringade några veckor ute efter kusten. Ibland fick vi nya vänner på stranden. Då kom vi överens om att samla in pinnar och ved för att senare på kvällen kunna tända en lägereld. Där vi kunde grilla kvällsmålet och umgås. Jag tyckte det var ett mycket trevligt sätt att gemensamt grilla och tillbringa några kvällstimmar i mörkret. I södra delen av Jugoslavien besökte vi Dubrovnik, som är en gammal fin stad byggd med mycket vit marmor. Vi fortsatte till Skopje och vidare in i Grekland. I Grekland körde vi ut efter Egeiska havet ner till Olympos. Där stannade vi till och gick runt. I Epidaurus stannade vi några timmar och gick in i ett antikt museum. Där fanns många fina saker att se samt studerade den fina amfiteatern. Färden fortsatte mot Aten. Där var det svårt att hitta en parkeringsplats så vi körde bara runt en stund och därefter ut ur stan mot den stora hamnstaden Piraeus. Därefter ut på halvön Peloponnesos. Nu ska vi få höra lite musik, grekisk musik av Mikis Theodorakis. Thank you. Nu vänder vi tillbaka norrut. I Jugoslavien kör vi i inlandet mot huvudstaden Belgrad. Där stannade vi och promenerade till den äldsta stadsdelen som har en ringmur. Vi fortsätter västerut mot Italien. Kör tvärs igenom till Frankrike. I det bergiga italienska och franska rivieran är det svårt att hitta en bra plats. Nära en by och med promenadavstånd till en badvik. Så det går fort att komma till Spanien. I början av november kommer vi till Barcelona. Vi får köra runt och leta en lång stund innan vi till slut hittar en parkeringsplats i en brant uppförsbacke. Jag får trixa en tid innan jag får in min långa husbil. Vi promenerar runt i stan någon timme innan vi fortsätter söderut. Vi kör Medelhavskusten ner till Marbella på Costa del Sol. Där träffar vi min sambo och min mamma som har tagit en 2 veckors charterresa för att hälsa på oss. Det blir en intensiv tid med bland annat tjurfäktning och flamencodans. Naturligtvis även bad och strandliv på dagarna. När de hade åkt hem igen och vi var på egen hand så lär vi känna ett tyskt par i en husbil. Vi umgås några kvällar. Färden går vidare tillsammans med det tyska paret till Algeciras där vi kör ombord på färjan över Medelhavet till den spanska enklaven Ceuta i Nordafrika för att komma in i Marocko. Vi stannar till i staden Tetuan, går in i Medinan som den äldsta stadsdelen kallas. Det kommer genast fram ett par pojkar som vill vara våran guide. Det är helt nödvändigt att ha en vägvisare, för i Medina finns inga raka, breda gator. Allt är ett fullständigt virrvarv. Vi stannade till i staden Souk al-Arab. Det var eftermiddag och vi drack te på en uteservering när en ung man kommer fram och börjar prata. Det slutar med att han bjuder hem oss till sig. Han bor några kvarter ifrån huvudgatan. Han säger att våra bilar kan stå säkert där för hans pappa är poliskommissarie. Vi kör in våra husbilar till Tvärgatan där hans familj bor. De har många barn, bland annat en son som studerar på Goethe-institutet i Tyskland. Pappans brorsdotter bor även där. Hon hjälper till i köket. På kvällen bjuds vi på middag med många olika sorters grönsaker i olika färger. Några bestick att äta maten med får vi inte. Utan här bryter man en liten bit mjukt bröd för att greppa maten med. Så det blir ganska mycket bröd. Nästa dag åker några söner och vi till stranden för att bada. När vi kommer hem igen blir det kaffe. Jag tittar in i köket. Där står en liten kastrull som frun gör kaffe i. Bredvid står en mycket stor kastrull som har värmer mjölk i. När det tar tid för att dricka så blir familjen mycket förvånad att jag endast vill ha svart kaffe. För det tar en rejäl näve socker och en ansenlig mängd mjölk och toppar med lite kaffe. Vi stannar några dagar hos denna trevliga familj. Färden går vidare söderut mot Agadir. När vi närmar oss Casablanca så kör vi om en gammal man som kör en åsnekärra i vägrenen ut efter motorvägen. I närheten av Casablanca spelar ett gäng pojkar fotboll på motorvägen. När vi närmar oss Agadir kör vi av vägen strax utanför stan och parkerar i närheten av några andra husbilar. Vi stannar några veckor på denna vildcamping. Här lever vi billigt. En färsk siktkaka kostar endast motsvarande 60 öre. En hel rökt ål 10 kronor. Ett vinerbröd 1 krona och ett kilo svenskt bitsocker 3,50 som kostade 7 kronor i Sverige. En dag vid juletid när sonen och jag sitter utanför bilen i badbyxor och solar oss ser vi en marockan en bit bort. Han hade skjorta, tröja, kavaj, mössa och handskar på sig. För honom är det ju vinter nu, trots 26 grader och fullt solsken. En dag är det en grabb som ramlar i närheten och skrapar upp ett stort sår i ena handen. Jag tar fram min första hjälpenväska för att tvätta rent såret. På nyårsafton blev vi bjudna på middag till en fransk familj. De bodde i en husbil i närheten. Det blev lammstek till huvudrätt. Jag blev mycket förvånad när mannen som efterrätt tog fram en stor ost och skar av rejäla bitar, stora som en normal tårtbit. Han satte kniven i ostbiten och bjöd runt. Vi höll ostbiten i handen och åt den på samma sätt som en smörgås. Med havsvågorna spolades det in små snäckor. En dag plockade jag ett hundratal och steker i matolja. Det blev den dagens lunch. Smakade bra, men lite annorlunda. Roligt är det att kunna plocka sin egen mat på stranden. Vi lever enkelt med mycket bad och solande och egen matlagning. Efter några veckor fortsätter vi söderut efter kusten mot Sidi Ifni, som 1476 blev en spansk koloni. Där var husen enkelt byggda. Många var för detta militärhus. Vi fortsätter sydöst mot staden Gulemin. Vi promenerar runt en stund, hamnar på en kamelmarknad. Det var en intressant upplevelse. Färden går vidare söderut, men efter en kort bit kommer vi fram till en militärpostering. Vi får inte fortsätta längre, för där börjar Västsahara som Marocko har ockuperat och ännu idag ockuperar. Vi får vända norrut igen. Vi kör i inlandet tillbaka mot Agadir. Högt uppe i bergen står en man och försöker få lift. Jag stannar bilen och frågar vart han ska. Han svarar Agadir, så jag bjuder in honom. Han berättar att han arbetar på Coca-Cola-fabriken i Agadir. Eftersom arbetarna är muslimer så är fabriken stängd på fredagar. Och cheferna är kristna, så fabriken är även stängd på lördagar och söndagar. Han berättar även att han och hans enda fru har en liten bondgård i bergen. Lönen på fabriken är så dålig så att han har bara råd med en fru. När vi är framme i Agadir så bjuder han hem oss till hans enkla rum som han hyr. Han bjuder på bröd som vi doppar i olivolja. Vi åker därefter tillbaka till vildcampingen i Agadir. Stannar någon vecka innan färden går vidare mot Marrakesh, som är en stor stad i inlandet. Stannar till och promenerar runt till vi kommer till en marknad. Därefter börjar färden hem. Färja från Ceuta till Algeciras. Kör ut efter den spanska kusten till Frankrike. Kör genom Tyskland, Danmark och tillbaka till Täby. Det blev en 5 månaders resa med en av mina söner, som vid hemkomsten fick börja i en lägre klass än när vi startade. Vi tyckte båda två att vi hade haft en mycket trevlig tid tillsammans. 2 år senare gjorde jag en ny medelhavsresa, denna gång helt ensam. Det får bli ett nytt program. Bilen sålde jag några år senare, för nu hade jag köpt ett bageri på Lidingö, så då räckte tiden inte till för långa utflykter. Men nu har lusten att resa återvänt, och möjligheten att göra det har blivit större, eftersom jag är pensionär. Vem vet, kanske är det något framöver som kan förverkligas. Tack för att ni har orkat lyssna på min reseberättelse. Som avslutning ska vi få lyssna till Willie Nelson som sjunger On the Road Again.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again.
Ni har lyssnat på Gösta Iven och hans sommarprogram.